Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag beger vi oss till medeltiden, mer precis till medeltidens Gotland. Historiens vingslag slår ju fortfarande på den här ön med Visby ringmur, kyrkoruinerna och medeltidsveckan. Jag fick möjlighet att samtala med en person som vet i princip allt värt att veta om den här perioden, och resultatet hör du snart. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Ingen annanstans i Norden finns så många och så välbevarade medeltida byggnader som på Gotland. Ön var under medeltiden ett välkänt centrum för handeln i Östersjön med vidsträckta kontakter i dåtidens Europa. Visby var starkt präglad av tyska köpmän och var under långa perioder en viktig medlem av det tyska statsförbundet Hansan. Den som ska berätta för oss om det här är Dick Harrison. Han är professor i historia vid Lunds universitet och är produktiv författare. Han medverkar regelbundet i tidningar, radio och är också mannen bakom bokserien Herrens år, som utspelar sig på medeltidens Gotland. Just nu ligger Herrens år 1402 på bokhandelsdiskarna. Varsågoda, allt du vill att veta om medeltidens Gotland med Dick Harrison.
Hej Dick, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack så mycket.
Du, när man tänker på historiker så kanske ditt namn poppar upp i huvudet på en. Har du själv alltid vetat att du skulle bli historiker?
Nej, för jag visste inte att yrket existerade. Det var ingen i min familj som var akademiker alls. Däremot var jag intresserad av att läsa om spännande grejer som jag såg på bild när jag var 5 år innan jag började skolan. Då ville jag veta vad som hände på bilderna. Och det råkade vara gamla familjebibel eller någon gammal historiebok. Ofta med läskiga saker, alltså som Stockholms blodbad eller Syndafloden. Och då lärde jag mig läsa om sånt som hade hänt förr. Och sen lärde jag mig långt senare att det var historia. Men att jag kunde försörja mig på det, det fick jag veta först efter gymnasiet.
Ja, men det är fint att en passion eller en hobby sen kan bli ett yrke på det sättet. Du har ju skrivit en hel serie historiska romaner i den här serien Herrens år, som utspelar sig på Gotland. Hur är det att skriva historisk fiction just som historiker?
Ja, alltså då gäller det ju att försätts i en situation där jag inte behöver känna åh tusan, nu måste jag ha koll på alla fakta. Alltså ta en period som ligger så pass långt bort, alternativt på ett ställe som vi vet så lite om, att jag slipper vara polis mot mig själv. Och för min del så passar då Gotland under medeltiden perfekt, för det vi vet precis lagom mycket om det. Vi har all grundfakta om hur husen såg ut och vad man åt och vilken öl som fanns och kullersten och sånt. Men vardagshändelser, det är nästan ingenting. Och då kan jag stoppa in alla möjliga galna historier och mörda folk och hitta på däckar och sånt där utan att behöva göra bort mig inför undertecknad. Och jag har försökt det här under järnåldern tidigare. Jag har skrivit en järnåldersdeckare för länge sedan. Men det är hopplöst, för då har vi nästan inga prylar. Det går inte att lämna ledtrådar. Det är mycket svårare att få till stånd en story. Men framme på 1300-1400-talet, det är ungefär som idag. Då är det bara det att de har kostymer på sig och har en annan mentalitet. Men det är precis lika lätt att konstruera deckargåtor.
Och så finns det en medeltidsvecka som man kan kika på. Hur anakronistisk nu den är, det vet jag inte riktigt.
Ja, nej, men jag är där varenda år. Min fru och jag jobbar ideellt på medeltidsveckan. Och det var under de här årliga besöken där som idén plötsligt växte fram till att det här är ju som gjort för att inscenera någon sorts Sherlock Holmes eller Hercule Poirot-gåta. Det saken hör att vi hade sett slut på alla våra gamla engelska tv-däckare efter 3-4 jular med DVD-paket om allt det här och kom på att nej, tusan, varför blir det inget nytt? Dick, säger jag till mig själv, gör det själv då. Och varför inte då använda en sån stad som Visby som jag kan väldigt väl och stoppa in några sådana här klassiska engelska 20-talsgåtor, för det är ju det är egentligen. Då hade lika gärna kunnat ta mina intriger och stoppa in dem i en prästgård någonstans i Warwickshire 1925 och stoppa in en fet belgisk detektiv och någon Scotland Yard-gubbe. Så får du ungefär samma historia. Men det händer en del saker, intressanta politiska mentalitetshistoriska, om du gör det på medeltiden. Det blir en ny dimension till det. Och där fastnade jag. Jag tycker det är jättekul.
Ja, men det är någon slags merge av Rosens namn och pusseldeckare, känns det som. Vi ska ju prata om Gotland idag. Vet vi hur länge folk har bebott ön egentligen?
Ja, det vet vi, eftersom Gotland bokstavligt talat låg under isen och sen under vattnet. Först under istiden och sen istiden försvinner, så är det underjordiskt. Så om vi räknar bort fiskar och andra havslevande djur, så har man inte kunnat bo där annat än för cirka 9400 år sedan. Och så länge vet vi att folk har dykt upp i den gotländska arkipelagen. Alltså tänk på ett ön, tänk flera små öar och lite tallskog och sånt. Då är det tidiga gotländska sälfångare och fiskare. Och sen dess så har folk alltid uppehållit sig där. Och sen fler och fler ju större öarna blivit.
Jag tänkte, det finns ju vissa ord som jag tänkte vi kunde reda ut. Hur hänger egentligen orden gutar, götar och jutar, alltså gyllänningar ihop, om de alls gör det?
Ja, vissa gör det. Juta kan vi räkna bort, det är en annan grundform. Men gutar, göter och gåter, det är exakt samma ord. Det betyder exakt samma sak. Det är någon sorts utjuta, manligt mod, gutter, alltså starka gossar. Och det tycks ha varit någon sån där hedersbenämning som man ger sig själva. Alltså ungefär som tjejenerna i Vilda Västern kallar sig för människorna, de själva. Så de här starka gutterna, gutarna, gotarna, de har kallat sig för det här. Men vi vet inte om de har gjort det beroende av varandra. De kan mycket väl lansera de här idéerna helt självständigt. Man kan inte dra slutsatsen att gåterna, götarna och gutarna är samma folk. Men de har haft samma sätt att identifiera sig, hänvisa till sig själva. Starka grabbar ungefär.
Och sen är det då en ren slump, eller skulle kunna vara en ren slump, att götar då och gutar som liksom ligger geografiskt så nära varandra.
Ja, men du har sådana folk på kontinenten också. Gotones och andra i norra Polen och liknande i Tyskland. Så fast flera som kallade sig för det här. Och det är säkert så att några av dem har känt varandra eftersom det här är ett litet område. Men alltså att förr så menade man att gåterna utvandrade från Gotland, och det finns det ingen som tror på idag. Så mycket folk kan inte ha funnits på Gotland helt enkelt. Men att man senare i historien upptäckte det här och profiterade på de här namnen och tyckte om de här likheterna, det kan vi vara säkra på.
Mm. Vi ska ju börja någonstans, och vikingatiden är kanske en bra startpunkt. Då är ju Gotland en knutpunkt i Östersjön, och man har ju hittat hundratusentals silvermynt på ön, vilket ju vittnar om en omfattande handel. Hur reste gutarna på den tiden egentligen?
Ja, de reser genom att ge sig iväg på sina skepp. Och det här är inte självklart att man gör det, för det här är ett landsbygdssamhälle. När gutarna skriver sin lag, gutalagen, då nämner man knappast skeppen, utan det är bara jordbruket. Men det som gör dem speciella är att de bor på en ö och att de då har alltså, typiska vikingaskepp som de använder för att knyta ihop öst och väst. De har alltså ett perfekt läge, så de kan både ta sig till Ryssland, Baltikum, och ta sig ner till kontinenten. Och det här utnyttjar de till att bli Nordeuropas stora handelsfolk. Det normala för alla andra, alltså danska, tyska, svenska, det är att man åker inte över öppet hav. Absolut inte. När danskarna ska erövra Estland 1219 så gör de det via Uppland och Finland. Alltså åker Kalmarsund upp och hela vägen upp till Roslagen och sen kvickt över. Alltså man vill inte åka på öppet hav. Gutarna gör det. De kan det och vågar göra det, och det gör att de på 1100-1200-talet, alltså vanliga bönder, kommer att dominera hela Nordeuropas handel och visa vägen för tyska hansar som följde efter. Så det här är ett, tänk det vikingaskeppet, men tänk det fullastad med varor. Sjöfarande handelsfolk mellan Novgorod och London och Brygge i 200 år utan konkurrens. Då har du rikedomen bakom medeltida Gotland.
Ja, men det där är ju otroligt fascinerande. Men det finns få tecken på att gutarna var krigiska, utan det var ett handelsfolk då främst.
Ja, alltså de tecken som finns på krig, det är snarast försvarstecken. Det var ett fascinerande fornminne i Tingstäde-träsk. Alltså alla som har varit på norra Gotland och sett det här och tänkt att oh, vilket djup stor sjö. Du bottnar i det hela vägen. Du är ungefär 1,5 meter djupt. Och där på botten, där finns det en hel sjöstad. Alltså en platåstad. Alltså tänk lite The Hobbit, alltså sjöstad. Och ute i sjön så har man då byggt hus på plattformar. Varför då? Det finns bara ett skäl. Man har gjort det för försvarssyfte. Det är också fornborgar, Torsburgen till exempel, som är Sveriges näst största fornborg. Bara ett skäl till det, man har varit rädd. Så du har gott om tecken på att gutarna har behövt försvara sig. Du har ytterst få tecken på att de här har getts ut för att erövra länder, för de har inte varit få. Däremot har de brytt sig om att tjäna pengar på omvärlden, och det har de gjort mycket effektivt.
Mm. Kan man tala om en förenande vikingakultur när det gäller då, alltså dåtidens Gotland och södra Sverige och Danmark, eller vilka karaktäristika kan man hitta när det gäller ja, men skepp, klädedräkter och arkitektur och sådär?
Alltså, det finns ytterst få möjligheter för oss att se att det skiljer sig mycket i kultur mellan Nordeuropas folk under den här tiden. Framförallt där tycker man har förstått varandra väldigt väl. Gutniska räknas som ett eget nordiskt språk från början, men alla tycks ha förstått varandra alldeles utmärkt hela vägen bort till England. Så skillnaderna i våra språk, de stora skillnaderna, de dyker upp senare. När det sen gäller dräktmode och klädedräkter, då har vi internationellt mode redan då. Alltså folk klär sig ungefär likadant, sköldbucklor och dräktspännen och så vidare. Men gutar har varit speciella. Som gutar betraktade. De sticker ut i källorna, man nämner dem. Just för att de är främlingarna som kommer och är rika och kan saker. De är avundade. Och just det faktum att det var folket på ön, gutarna som stack ut på det här sättet, det gör att man nämner dem speciellt, även om de ser likadana ut och beter sig som andra. Och det är alltså bönder vi snackar om. Vi ska komma ihåg det här, alltså köpenskapen är en bisyssla. Och att vanliga bönder sätter av tid till att göra det storskaligt, det är inte självklart i övriga Nordeuropa.
Mm. Men det är rätt intressant då att man på något sätt såg det som en bisyssla, men ändå blev de så himla bra på det.
Ja, det var ofantligt bra. Sen investerar man i status och bygger gigantiska kyrkor, och ofta så sätter man dit sitt namn och låter folk veta att man har hjälp till. Men det är ingenting som man gör något väsen av när man skriver gutasagan och gutalagen, utan då är det vi här på vår ö, och nu gäller det jorden och kristendomen och kyrkorna. Medan hela övriga Europa betraktade det här som alltså, dåtidens finansgenier som åker runt och handlar. Men det är, ingenting som man framhäver själv, medan alla andra står sig lite på det.
Just det, men det här är alltså bakgrunden till alla de här talrika stenkyrkorna vi ser på Gotland idag, den rikedomen som, jag tänker att de börjar byggas 1100-1200-tal med kyrkorna.
Ja, man sätter igång och bygger dem på 1100-1200-tal, sen kan man se hur man bygger till dem ju rikare man blir, för det här är ju, det är inte bara tempel till Guds ära, det är bygdens status, ståstatus, högst torn, störst långhus, Pampias ko och så vidare då. Och man kan se att så fort man är klar, här kan vi alltså räkna månader eller år efter det att kyrkan är färdig, så säger man nej, det räcker inte, nu bygger vi om det. blev ännu större. Åtminstone i tre faser har man kontinuerligt byggt fram till 1350, där digerdöden kommer, när pesten kommer och slår ut befolkningsunderlaget fullständigt. Och det här gör att vissa av de här gotländska kyrkorna ser med våra ögon sett väldigt lustiga ut. Om du åker till Källunge eller Lau eller Fröjel så har du ett gigantiskt kor, jättestort, där man har börjat bygga om. Sen pyttelitet lågt långhus och sen jättehögt torn, så de ser ut som lite zigzagbyggda. Och vid ett tillfälle i Källunge så har vi till och med kvar byggnadsmaterial som man har övergett. Alltså mitt uppe i bygget kom pesten. Och så har då de här legat ute på kyrkogården. Och i ett fall när vi skulle spela in, det var Martin Temell och jag skulle spela in Sveriges historia, då åkte vi dit. Då hade de fått veta det i kyrkan och plockat in det här i vapenhuset. Så att det inte låg kvar och skräpat ute på landsbygden som du har gjort sedan 1350.
Så dags att städa då?
Ja, ja. Nej, men alltså, och det här det vittnar om att man ville verkligen drämma till med det här. Alltså, det handlade om socknens, byns status, självmedvetenheten hos far- och farbönderna. Och då byggde man stora farbondegårdar, men framförallt de här kyrkorna som har överlevt eftersom de har använts.
Mm. Och de här farmännen som man pratar om på landsbygden, de hade till och med eget kontor i Novgorod, var det inte så?
Ja, de etablerade, alltså det är svårt att handla med ryssarna. De var alltid skeptiska, de var isolerade, de betraktade utlänningar som lite skumma spioner, man måste förhandla med dem. Och Novgorod är den viktigaste handelsstaden i norra Ryssland, så där etablerar gutarna för att det ska funka en egen handelsgård, Gotenhof som tyskarna kallade den. Där man då hade speciella privilegier och rättigheter att handla med pälsverk, vax och andra ryska produkter som de köpte ganska billigt och sen sålde jättedyrt på marknaden i Västeuropa.
Var det till och med så att de hade någon slags monopol i vissa perioder? Eller?
Till en början hade de monopol på det här, för det var de som lyckades trixa till sig de här privilegierna från ryssarna. Sen kommer då lybeckare och hamburgare, alltså nordtyska, och vill vara med och slutar avtal med gutarna om att de ska visa vägen och låna lite båtar till dem och etablera sig. Och då säger gutarna, ja visst, följ med ni bara, vi har ju samma intressen. Och så har de snart etablerat sig där också och konkurrerat till slut ut gutarna. Och det är en jobbig, blodig historia som utspelar sig på själva Gotland. Men innan tyskarna fattar poängen och etablerar sig så har gutarna i praktiken monopol på det här.
Men då är vi inne på Hansan. Alltså när du nämner Lübeck och Hamburg, när blir Visby en hansestad?
Ja, man kan säga tvärtom. Hansan blir till på grund av Visby. Den grundas där. Visby är den stad där tyskarna bestämmer sig för att ska det här funka? Ska vi kunna ha en chans i den här konkurrensen? Då måste vi samarbeta. Och här är vi främlingar. Så vi grundar Gille, en samarbetsorganisation som man döper i brist på fantasi till tyskarna som bor på Gotland. Teutonik in Gotland, ja man nämntes. Och så har man sitt eget sigill och så har man sina ölsammankomster, man sitter i gillestugan och diskuterar och börjar testa det här, ska vi kunna samarbeta vi tyskar. Vi kommer från många städer, Dortmund, Soest och så vidare då Lübeck. Men vi måste hålla ihop, annars kommer gotlänningarna fortsätta dominera handeln. Och det här är första fröet, det som sen blir Hansan. Man lär sig samarbeta för det gemensamma bästa. Och det dröjer inte länge förrän de rika köpmännen i Visby, gutarna i Visby, börjar samarbeta med tyskarna också och börjar vill vara med i det här spelet. Och då visade det sig att den här idén om samarbete, den är så pass stark, alltså för det gemensamma bästa, att det blir en framgångsmodell i ett läge där alla andra individualister och inte samarbetar. Och det leder till att visst, gutarna förlorar rollen som monopolinnehavande, men Hansan som de är med i, åtminstone i Visby, tar över det här i mycket större skala och dominerar sedan hela Nordeuropas handel i några hundra år.
När i tiden är vi nu då? När grundas Hansan?
Hansan växer fram under sent 1100-tal fram till och med 1200-talets slut. Den har inget originaldokument, utan det växer fram successivt. Slutet av 1200-talet, då slutar Hansan gemensamma avtal med engelska kungar och flandriska grever och norska kungar. Men alltså det här är ett samarbete som växer fram utan att man egentligen bestämmer sig för att nu är vi en förening. Plötsligt är man det bara. Och det här blir ett jätteproblem när sen engelska kungar och andra vill veta. Ja, men det grundar sig då, vilka är era medlemmar? Har ni statuterna? Och då försöker tyskarna trixa sig undan med att nej, det är hemligt. Sanningen är att de hade inget sånt. Det har aldrig existerat något grundande dokument.
Men det är det som är så fascinerande med Hansan, att det är liksom ett nätverksbaserat samfund. Det känns väldigt modernt på det sättet.
Ja, alltså det är medeltida och modernt. Det är alltså tvärtom de här monopolföretagen med statuter och aktiebolagsformer som kommer på 1500-1600-talet. Det är inte Ostindiska kompaniet och sådana här företag, utan det är just ett nätverk som funkar just för att alla som är med tjänar på det. Det är väldigt horisontell plan här. Du har ingen chef, utan du möts då och snackar och försöker nå konsensus. Det är lite som när man ska in i NATO och alla måste säga ja till det, annars kommer du inte in. Och därför blir det också en stark organisation när man väl har fattat det här beslutet. Mm. Och det är perfekt för medeltiden och idag, men det funkar inte alls perioden däremellan.
Men du har ju nämnt Lübeck och Hamburg, men vilken status hade Visby i Hansan när det gällde då volym och inflytande i Hansan?
Till en början enormt inflytande. Tittar du på 1100-1200-talet och halva 1300-talet så är Visby en av Hansans kanske 3-4 viktigaste städer. Eftersom det var nyckelstaden för att handla på Ryssland, och där tjänade man jättemycket pengar. Man var tvungen att lägga till där. Av rent infrastrukturella skäl så gick det inte att komma runt Gotland, och Visby utnyttjade det här till att pressa fram fördelar. Att man ska ha Novgorodkontorets kassakista, den ska ligga i Mariakyrkan i Visby. Man ska lägga till på Gotland innan man kan åka vidare. Så att Visby fick i kraft av sitt geografiska läge mycket större betydelse än stan skulle ha fått om man hade tittat på storleken. För det är ingen stor stad. Det är kanske 6-7 000 invånare. Det här förlorar man sen under medeltiden. Från 1350 framåt så sjunker Visby ned väldigt snabbt. När man har fått fartyg som gör att man kan hoppa över Gotland. Man kan åka direkt till Riga. Man kan åka till Danzig. Och då blir det de här stora kontinentala städerna som kan strunta i Visby. Och då sjunker Visby väldigt, väldigt fort. Tack och lov kan vi säga idag med Gotlands turistindustri och tanke. För då finns ju staden kvar. Man har inget skäl att bygga om ringmuren eller skrota gamla packhus. Utan staden fastnar i växten. Och kan fortfarande beskådas på ett väldigt fint medeltida sätt.
Verkligen. Men rent kulturellt, är det gutar och tyskar som bor mest i Visby då?
Ja, det är det. Det finns även en rysk koloni. Jag utnyttjar det genom mina deckare, genom att låta den brinna upp med ryssledaren som huvudmisstänkt. Men du har en dansk koloni, den vet vi inte mycket om. En rysk som vi vet mycket om, för de har en egen kyrka och en egen handelsgård. Och så har du då en stor gutnisk arbetarbefolkning som sysslar med dagsverken. Men de som bestämmer, alltså borgarna, högborgerskapet, handelsmännen, det är gutar och tyskar. De har var sin borgmästare också, en gutnisk och en tysk. Och tycks samarbeta ganska väl.
Men lyder de under olika lagar också i stan då, eller?
Nej, staden har en egen lag som inte är samma som landsbygden. Alltså, och så är det normalt i medeltiden att städerna har så pass speciella problem, bekymmer och behov att de kan inte funka på landsbygdens villkor, utan då har de en egen stadslag och den lyder alla i själva staden. Det ser man då till att det finns på gutniska och tyska, så alla ska fatta.
Mm. Och när man läser om Gotlands historia så är just motsättningen mellan stad och land, det går som en röd tråd genom berättelsen. Och 1288 så utbryter öppet krig mellan Visby och landsbygden. Vad var det egentligen som hände där då?
Ja, det här kan vi följa i detalj, för under 1280-talet, det är då Visby som Hansans ledande stad i Östersjön bryter sig loss från fagbönderna på landsbygden och börjar betrakta dem som konkurrenter. De får inte vara med längre. Tvärtom, de ska ut. Nu ska vi stadsbor, tyska, gutar och andra ta över hela Nordeuropas handel, och alla de här frifräsarna som åker runt för sina jordbruk, de är konkurrenter. Och det här slår man fast då. Och Visbygutarna bryter den gamla gemenskapen med släktingarna och vännerna på landsbygden. Och det här, alltså det är kulmen i en stor konkurrens mellan stad och landsbygd. Och främsta uttrycket för det här, det ser alla som kommer till Visby direkt. Det är ringmuren, som inte är byggt för att stoppa någon tysk, dansk eller rysk invasion. Den är byggt för att stoppa bönderna, som då, om det blir krig, förväntas komma till Visby för att ta över stan. Vilket de också försöker 1288. Det är en belägring som bönderna förlorar. För de har byggt muren så pass starkt, snabbt och effektivt att de vinner.
Och efterdyningarna av det här, de här krigshandlingarna, vad händer sen? Mellan stad och land?
Ja, de stora förlorarna i den här uppgörelsen mellan stad och land, det är landet. För de kan inte konkurrera på de internationella marknaderna lika mycket. Men dessutom så finns det ju en stygg granne på fastlandet, svenske kungen, som bestämmer sig för att intervenera och vara den gode medlaren här mellan de här bråkstakarna och se till att dra in landsbygden till en del av Sverige. Innan hade Gotland varit väldigt löst hållet i Sverige. Man gav lite, man ställde upp lite ledningspengar om man hade vag överhöghet, men i praktiken var det bonderepublik. Det är det inte efter 1280-talet. Staden däremot, de kan alltid muta sig ut och få lite beskyddsrättigheter, men i allt väsentligt förbi autonom. Men landsbygdens folk, de blir i princip vanliga svenska undersåtar och kan definitivt inte konkurrera med folket i Visby.
Ja, just det. För under en period så gäller Gutnalagen på Gotland och inte Magnus Erikssons landslag som är då lag i resten av Sverige.
Gutnarna vill ju ha kvar sin landskap så länge som möjligt. Det vill alla andra också. Norrlänningarna har kvar Hälsingelagen i 100 år efteråt. Men det handlar mer om att det är lite eftersläpning och det var ganska svårt att kopiera lagböcker. Gutenbergs boktryckarpress fanns inte än. Så gamla lagar lever kvar parallellt med den andra. Men alltså sen under senmedeltid, då byter Gotland ägare stup i kvarten. Och då tycks man ha använt den lagbok som har funnits mest och enklast till hand. Så då tog man Gutalagen.
Men under en period då, i skarven 1200-1300-tal, så kan man ändå börja betrakta Gotland som svenskt under en period.
Visst, med Visby som en sorts autonomt undantag. Vi har exempel på svenska kungar som åker till Gotland och höjer skatterna. Och gutarna blir fly förbannade, men sen kan vi se i efterhand att jordskatten höjdes. Så Gotland börjar bli behandlat ungefär som ett vanligt landskap. Mer och mer så ju längre fram vi kommer. Fram till digerdöden och katastrofen under andra hälften av 1300-talet och allt vänds upp och ner.
Men du, de här stora klosterordnarna som franciskanerna, dominikanerna och cistercienserna, de etablerar sig också på Gotland. Hur påverkar de livet på ön egentligen?
Ja, de här klosterordnarna söker sig till kultursamhällen där rikedomar finns och där folk finns. Cistercienserna, det är de landsbygdsorden som dyker upp i östra Frankrike ursprungligen. De vill ha stora marker ute på landsbygden, Roma kloster på Gotland, Gotnalia som det heter också. De umgås inte så jättemycket med vanligt folk. Det är bed och arbeta och så ska man utveckla någon sorts fromhetskultur ute i vildmarken. Och de kommer ganska tidigt, det är mitten av 1100-talet. Franciskaner och dominikaner är för vårt vidkommande mycket mer intressanta. De kan jag använda mig av i mina böcker mycket mer effektivt, för de vill ut i folk. De bosätter sig i städerna, mitt i Visby. Kyrkorna finns kvar, alltså Sankta Karins kyrka mitt vid Stora torget i Visby. Det är franciskanerna. Alltså den här kulturalen, som det heter, de andra konserter och annat, det är Nikolajruinen, dominikanerna. Så de finns på plats eftersom de ska dit där folk vistas för att påverka dem, influera dem, predika för dem, inskärpa Herrens ordning i dem och så vidare. Då. Och vilken stad är bättre än Visby? Så då har vi två stycken rejäla statsbaserade utåtriktade kloster. Som ju är perfekta för mina deckare, om jag nu ska säga något där. För det är ju precis sådana jag vill ha.
Just det, och de då kallas för gråbröder och svartbröder i Sverige. Och är det de som man betraktar som tiggarordnar båda?
Ja, precis. De skulle enligt grundideologin tigga, för att de fick inte äga någonting. De skulle leva som Jesus och apostlarna hade lärt och ta emot gåvor och inte äga något eget. En princip som inte funkade med kanske en eller två generationer. Tittar man på deras kyrkor i Visby så är det alltså stora anläggningar. Och det är det över hela Europa. Jag menar Santa Croce-kyrkan i Florens, franciskanskyrka, enorm med Michelangelo. Men det var deras ideal ursprungligen. Vad de däremot aldrig ger avkall på, det är närheten till vanligt folk. De finns där människor finns, mitt i städerna. De är inte isolationistiska.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1361 händer något spännande. Den danske kungen Valdemar Atterdag landstiger och brandskattningen av Visby känner väl de flesta till. Var det här någon slags geopolitiskt drag att få kontroll över Östersjön från danska
sidan? Nej, tvärtom. Det handlar om en gigantisk dunderfiasko i dansk statsekonomi som man försökte reparera. 1332 gick Danmark i konkurs som hittills enda land på jordklotet. Man lägger ned Danmark. Det här låg lite hårt, men Danmark blev nedlagt. Eftersom hela landet ägdes av tyska pantinnehavare som gärna säljer delar för att få tillbaka sitt cash. Men det finns bara en som bjuder på Danmark och det är svenske kungen. Han gör det inte själv, han är omyndig, Magnus Eriksson. Men hans riksråd lägger då ett bud på så mycket de kan köpa. Och då har man råd med södra Halland, Skåne och Blekinge. Och det köper svenska kungen. Och Danmark har ingen kung alls under 8 år. När man sedan får en kung, Valdemar Atterdag, som till en början bara härskar över något litet område på Jylland, då är hans prio ett att försöka köpa tillbaka eller ta tillbaka alla de här landskapen som hans företrädare har pansat. Och det, slutpunkten kommer 1360 när han lyckas ta Skånelandskapen och inser att det bara är en tidsfråga innan svenska kungahuset tänker ta tillbaka det. Jag måste ha buffertar så att kriget är någon annanstans än i mitt hemland. Så 1361 då skaffar han sig legoknäktar och bestämmer sig för att ha bästa möjliga buffert som är lättast att erövra, och det är Öland. Kalmar är jättesvårt, det är en stark fästning, men Öland borde vara lätt. Och det tar han på någon vecka. Och vad gör han sen? Han kanske hade tagit hela sommaren, men där tycks han tydligen ha tänkt, nu har jag en legoknäkta med och en flotta och jag måste använda den kreativt innan sommaren är slut, för jag har lejt knäktarna till sommaren. Och då väljer han Gotland, som inte ger mycket skatt, för de har haft digerdöden och det har skördat massor av offer. Dessutom är den gotländska skatten väldigt låg, mycket lägre procentsats än i övriga Skandinavien. Så det finns inte mycket att vinna ekonomiskt på att ta Gotland, men det blir en fin buffert. Då har svenskarna ytterligare ett landskap som de måste ta innan de kan komma in i Skåne. Och det här leder då till det här mest väldokumenterade krigståget vi har i nordisk historia. Även arkeologiskt, man har ju hittat omkring 1800, eller vi vet att det var 1800 lik efter gutar, och över 1000 av dem har grävts upp utanför Visby. Och det här är ju då en enorm katastrof för hela Gotland som inte hämtar sig från det här när danska kungen har kommit. Och hade de vetat att det inte skulle bli några skattehöjningar och att det här bara var en liten buffert och de hade egentligen ingenting att förlora, så borde de ju ha hållit sig hemma på gårdarna, kan man tycka, men det är lätt att efterklicka.
Ja, det är ju verkligen. Men,
måste säga, brandskattningen är en bluff. Visbyborna tycks inte ha betalat ett öre utan bara släppt in danske kungen, erkänt hans välde och fått sina privilegier bekräftade och gett honom lite skänker. Så brandskattningen, den har Visbyborna hittat på ungefär 100-150 år senare för att försöka snygga till historien om varför de blir kompisar med danske kungen.
Ah, okej. Okay. Ja, men det är väl så att vi är inte först med att snygga till historien.
Nej, det är vår tid.
Men då har alltså danskarna varit där och härjat. Men sen så kommer vi fram till sista decenniet av 1300-talet som är ju otroligt händelserik. Både på Gotland och i hela Norden. Antar att det kanske är därför du har förlagt din romanserie dit. Bland annat så verkar de så kallade Vitaliebröderna som sjörövar i Östersjön med Visby som någon slags bas. Kan du ge bakgrunden till det här?
Alltså det här är ju Pirates of the Baltic. Vi tänker oss pirater, det är Johnny Depp och Västindien och sånt där. Alltså, tänker vi medeltid, ja då är det Östersjön 1390-talet. Det är de värsta decennier vi varit med om. Vitaliebröderna, vitajör på franska, det är proviantörer istället. Egentligen, de ska forsla proviant från en armé på ett ställe till någon belägrad stad och så vidare. I det här fallet är det Stockholm som är belägrat, lyder under Mecklenburgarna. Och Vitaliebröderna ska plocka proviant och föra det till stockholmarna. Plocka proviant, visst. Då måste du borda skepp. När du ändå gör det kan du ju borda alla skepp och sno allt de har. Vilket är vad de gör. Så 1390-talet bryts ned på Östersjön i rena kaparkriget. Och de här sjörövarna, de ockuperar Gotland under flera år och förvandlar det till kriminalitetens näste nummer ett i Nordeuropa.
Var kommer de ifrån?
Det är någon sorts främlingslegion från alla möjliga håll. Det finns svenska, danska, tyska, framförallt mecklenburgare, tyskar. Men det vi skulle kalla dem kriminellt slödder, eller nätverk av gatukriminella som organiserat sig. Och de här, alltså, de ockuperar även stora delar av Norrland och Österbotten och slår till mot Bergen och Malmö. Det är alltså ett gissel. Mm. Och Gotland är deras främsta bas. Och varken svenskarna eller danskarna eller för den delen Mecklenburgarna i Tyskland lyckas pacificera dem. Tyska orden, som då är en korsfararorden i Baltikum och en mycket stark militärmakt, deras ledare säger rent ut att vitalianerna, de är Guds och alla människors fiender. Vi måste göra något åt det. Och då genomför man den här operationen, speciella militära operationen 1398 för att, alltså, helt enkelt göra Östersjön fredligt. Mm. Och ockuperar Gotland under 10 år, och det är förmodligen den mest älskade tyska ockupationen i världshistorien, för man blev av med det kriminella slödret och såg till att det var ordning igen. Och där stoppar jag in mina deckare.
Just det, och då har du din hjälte då, Thierry av Liège, som är någon slags detektiv i tyska ordens tjänst. Men det går ändå att belägga tyska orden, liksom, det var, jag ska inte säga goda, men de skapade liksom en ordning, och det fanns någon slags rättvisepasus där.
Det finns ingenting som tyder på att de inte var annat än mycket uppskattade. Men de översätter lagarna så att de kan använda dem själva. De går in på tingen och ser till att rättvisa ska skipas. De gör allt för att bli uppskattade och tycks ha blivit det. Det blir lugn och ro. Folk kan återhämta sig. Det blir bättre tider ekonomiskt. Och när det sen blir invasionen, när danskarna kommer 1300, efter några år in på 1400-talet, då tycks gutebönderna ha ställt sig på tyskarnas sida. För att det var lugn och ro där. Och då vill jag ju gärna tänka att det är de enskilda individerna, de här tyska ordensmännen, som är den springande punkten. Att det var rätt folk på rätt plats. Ledaren, fogden, han hette Johann av Teschwitz. Han har funnits på riktigt och han är fogde i mina böcker också. Och han sitter där hela tiden och måste ha varit en väldigt bra kille. Hans underhuggare vet vi betydligt mindre om. Men eftersom det här var lite av en främlingslegion, eftersom jag vet att rundenätta väljare brukar lösa mord i andra situationer, så kan jag ju stoppa in Thierry av Liège och låta honom bli tyska ordens man med, alltså med uppdraget att se till att det blir lugn och ro och att sådana här misshälligheter och ett och annat mord blir löst. Så det är mitt kreativa bidrag till den verkliga historien. Detta hade alltså kunnat hända. Sådana här figurer fanns säkert på riktigt, men de hette inte Thierry av Liège.
Nej, men när du skriver Thierry Henry, tänker du någon slags Poirot-gestalt fast med ullkläder då istället? Eller?
Ursprungligen i första romanen så är han exakt som är kul Poirot. Han har sin lilla mustasch, han är tämligen rundenätt och han går runt och löser motgåter på ungefär samma sätt. Sen förändras han successivt. Han får lite drag av Sherlock Holmes, han får lite drag av vissa foil på tv till exempel. Så nu har han vuxit ganska mycket när vi får i roman 5. Då är han mycket av sin egen. Han har bara börjat få ett begynnande kärleksliv, för han blir kär i en flicka i Visby och han har fått goda kontakter ute på landsbygden, och han har en väldigt jobbig, störig second in command som heter Folkvind av Kalmar, som alltid säger det går inte och så vidare. Och så han har fått ett litet en omkrets som Poirot och Sherlock Holmes inte har. Så han har blivit, han startade som en Poirot-kopia. Nu är han sig själv nog.
Efter tyska orden så anländer Erik av Pommern, alltså inte direkt men ett tag senare, och det här verkar ha varit något av en ekonomisk katastrof för ön. Vad är det egentligen som händer här?
Ja, alltså, och Gotland ligger där det ligger strategiskt mitt i Östersjön, och om du då är sjörövarhövding eller avsatt kung med sjörövare eller på något sätt vill ha en reträttpost som är ganska säker, då är Gotland perfekt. Så under stora delar av 1400-talet så kommer det länsherrar, ex-kungar, ockuperar ön och sitter säkert i Visborg, som är nästan ointaglig. Och därifrån kan du ha din egen flotta. Det räcker med 6-7 skepp så är du väldigt svår att besegra. Och man kan inte hungra ut dig heller. Men det är ju ett helsike för alla handelssjömän som åker förbi Gotland och kan bli plundrade och kapade. Och då går det utför med Gotland som en rikemans ö som tjänar pengar på handel. Tvärtom, alla från Lübeck och Danzig undviker ju ön av rädsla för att bli kapade. Erik av Pommern, han har då fått sparken som kung i Sverige, Norge och Danmark. Men sitter kvar på Gotland i 10 år som sjörövarhövding. Och det här dyker sen upp igen. Hoppar du fram till 1460-70-80-talet, då har vi en figur som heter Ivar Axelsson Tott, som har ett privat krig. Han är då skåning, alltså dansk, men han har ett privat krig mot danske kungen. Och som, han är alltså självständig sjörövarhövding på Gotland, och så är han gift med svenska kungens dotter, så där kan han ha någon sorts exilbas. Och sådana här figurer, alltså, de gör det ju kontinuerligt svårare och svårare för vanligt folk att bedriva sin verksamhet. Och vi kan se att medan de sitter där så går det ju utför med Gotland, demografiskt och ekonomiskt, och med Visby som stad. Man förlorar befolkningen väldigt snabbt. När vi kom fram till reformationen på 1500-talet så kan man lägga ner alla kyrkor i Visby utom en, för det räcker med. Man har förlorat så mycket folk.
Ja. Men just det här bygget av den här väldiga borgen Visborg måste också ha kostat en väldig massa pengar.
Ja, som man drar in ifrån folk på landsbygden och finansierar själv och bygger upp som en investering i säkerhet. Enda skälet är att man kunde kasta ut vitalianerna, sjörövarna, det var att de hade ingen borg. De har Visbys murar, och annars kan de bara drälla runt och gömma sig på landsbygden. Hade de haft en borg, då hade man inte kommit åt dem. De som fattade här, ja, det är ju Thierry och Johan av Teschwitz, det är ju tyska orden, de begriper det och börjar anlägga den här borgen. Och sen är den en nagel i ögat och ett stridsäpple i flera hundra år. Och den är så farlig att till slut så spränger danskarna den i bitar på 1670-talet, så att inte svenskan ska utnyttja den. Och det är därför man inte kan se den idag, utan det är bara ruiner.
Du målar upp en väldigt rik bild av Visby i dina böcker. Skulle du kunna beskriva någonting om liksom lokalfärgen? Alltså vad, hur ser gatulivet ut? Går man på krogen? Det antar jag att man gör. Hur lever man sitt liv?
Oh ja, alltså det vi vet mest om, det är egentligen just det kroglivet och problemen som dyker upp, eftersom problem alstrar källor. Vi vet till exempel att när Ivar Axelsson, den här sjörövarhövdingen, ska gå på krogen, så har han aldrig pengar på sig. Utan det är den som går efter honom i kön, eller den han bjuder, som får pröjsa. Vilket Ivar skrivare noterar, nu tog han inte med sig pengar idag heller. Och sådana här små incidenter gör att vi vet väldigt mycket om krogliv och hur man umgås. Det tycks ha varit väldigt trångt i Visby. Framförallt största skillnaden mellan Visby då och nu är att det var trängre. De stora gatorna, alltså Sankt Hansgatan, Mellangatan, de såg ungefär likadana ut. Men däremellan så gick det små, alltså i öst-västlig riktning, mycket, mycket små trånga passager. Och nästan alla de har försvunnit. Så föreställ dig att gytter en labyrint av små, små tvärgator där du får trängas med stegar och loftgångar och svalor och så vidare då, för att ta dig fram. Dessutom i lutning. Det är perfekt miljö för kriminalgåtor, för där kan man gömma sig och lägga sig i bakhåll. Men du kan inte ta fram vagnar där. Du kan ha det mellan tättliggande hus. En annan mycket speciell Visbygrej är att de har höghus. Alltså 7-8 våningar högt. De här packhusen som finns nere vid Almedalen nu, de fanns där redan då också, och de var många, många fler. De värms i regel bara upp på sommaren, för där har man sina varor, och så har du andra långsträckta borgarhus bredvid. Och de gav staden speciell karaktär, så det är alltså en stad med hög skyline. Och sånt här känner vi till väldigt väl, inte bara för att det finns bevarat, utan för att det här skrivs ned. Det här måste man ju relatera sig till.
Men sen är det som i andra medeltida städer också, tänker jag, att just det där med hygien är ingen faktor som man kanske bryr sig särskilt mycket om. Alltså det är liksom, man slänger ut latrinen direkt på gatan i princip.
Om man nu inte har ett sånt där packhus eller som det fina borgarhus, då har man ett sinnrikt system med internt avlopp rakt ner till källaren. Under källaren finns det särskilt latrintunna som täcks. Också ett perfekt ställe att gömma ett lik på. Och den hämtar då nattamannen, som då tömmer latrintunnan vid speciella tidpunkter och tar ut. Han ska då akta sig för att komma när jag har stoppat in en mördare i huset samtidigt. Men eftersom det är så trångt måste man ta hänsyn till hygienen, eftersom det sticker överallt. Och det kan en sån här stackars prostituerad på Klinten eller en stackars hantverkare inte göra mycket åt. Men de här stenrika borgarna i packhusen, de vill inte det ska stinka. Och därför har vi organiserad latrintömning som man vräker sen bort vid hamnområdet. Sånt känner vi till ganska mycket om också. Så fullt så skitigt som vi vill tro att det var det inte i de fina husen.
Kalmarunionen dominerar ju Skandinavien från slutet av 1300-talet fram till Gustav Vasa, även om det är mycket skärmysslingar och uppror under den tiden. När Gustav Vasa liksom ändå sätter ner foten i Sverige och så återkallar den svenskheten. Är det så att han också då säger att Gotland ska vara svenskt? Eller hur blir
naturligtvis, han invaderar Gotland. Sverige invaderar Gotland och Lübeckan invaderar Gotland, för ingen vet egentligen vad det ska tillhöra. Men just då är danskarna starkare. Danmark på 1500-talet är ett starkare land än Sverige. Har en bättre flotta, har framförallt mycket mer pengar, kan investera i allt det här. Men ingen är ändå riktigt säker på vad Gotland ska höra. Det är bara det här med vilken biskop ska bestämma över kyrkan efter reformationen. Ja, det dröjer flera decennier innan man vet att okej, det är inte Linköping längre, så för vi måste ha en egen i Visby. Så Gotland ligger i någon sorts limbo mitt emellan Sverige och Danmark länge.
Men när är det så att man kan säga att slutligen att då Gotland blir svenskt?
Ja, det är 1645, freden i Brömsebro. Då har Sverige mitt under 30-åriga kriget bestämt sig för att kuppartat utan krigsförklaring angripa Danmark i ryggen. Och rakt ner i Skåne och i Jylland. Och dansken hade ingen aning om det här, så för man inte krig. Det är bara ärelösa svenskar som gör, och det funkar jättebra. Och när man då sluter fred, då får Danmark avträda de områden som ligger längst bort, lättast att avträda, och som svenskarna har velat ta länge, framförallt Gotland, som är en geografisk anomali att det ska lyda under Danmark, men det ligger så nära Sverige. Och sen dess har bara ett land. Alltså danskarna försöker ta tillbaka det på 1670-talet, men det är bara ett annat land som har försökt ta det från oss. 1808. Ryssarna höll det i 3 veckor ungefär, men det är i allt väsentligt varit svenskt gediget sedan 1645.
Men apropå anomalier, så Bornholm är ju idag, vi vet ju att Skåne har varit danskt länge, men just att det är en del av Danmark som ligger så långt bort från Själland, det är också lite intressant.
Ja, det skulle egentligen varit svenskt. Bornholm blev svensk 1658, freden i Roskilde. Det är bara det att sen fortsätter kungarna att kriga på övertid. Och när man sen slutligen sluter fred, den viktigaste freden mellan Sverige och Danmark, 1660 i Köpenhamn, då visar sig att både svenskarna och danskarna är tämligen ointresserade av öarna. Utan man får behålla de öar man råkar ha ockuperat under kriget. Och då har svenskarna ockuperat en ö som tillhörde Danmark, ön Ven i Öresund. Danskarna har tagit tillbaka Bornholm. Och hade man nu från svensk sida insisterat att vi vill ha tillbaka ön, då hade man fått. Men man är inte så intresserad av de öarna. Man är intresserad av de stora mäktiga territorierna och cash. Så svenskarna tar en massa landområden, egendomar i Skåne som ersättning för Bornholm. Hade vi propsat på att få tillbaka ön, hade vi säkert fått det. Och på grund av det här 1600-talssättet att tänka, öarna är inte så viktiga, så är Bornholm idag, precis som du sa, en liten geografisk anomali. Borde naturligtvis ha legat i Sverige.
Men det kan ju finnas en charm i att ta båten från Ystad och åka utomlands också. Inte bara till Swinoujscie utan även till Rönne.
Ja.
Du har ju precis släppt den femte delen i den här serien, Herrens år. Då är vi framme vid 1402. Om du kort berättar, vad råkar Thierry av Liège ut för den här gången då?
Ja, han har ju sina problem runt omkring honom. Han har ett problem som heter Folkvind av Kalmar, hans närmaste underhuggare, som sitter i en spelhåla och dricker öl och är sur och bevittnar då ett mord. Och det visar sig att han bevittnar i själva verket ett mord till utan att han vet om det. Åtminstone förbereder sina till ett mord. Och det här fattar ingen förrän mot slutet. Det visar sig att det finns riktigt ful fisk med vetet med spelborden som har gått under flera olika identiteter. Och honom finns det väldigt många som har skäl att mörda. Men inte den som man sen på slutet finner är den verkliga mördaren. Men så vill jag inte säga, för man ska läsa boken istället.
Mm. Men det var väl en bra trailer kan man säga. Hur många böcker blir det i serien?
Jag vill ha minst 10. För jag tänker ett år per år som tyska orden stödde Gotland. Och det är 1398 till 1408, så det kan bli 11 år egentligen om man ska ta alla. Jag skulle vilja ha en per år minst. Men min teori om Liège, han kommer inte att vara lastgammal när vi kommer fram till 1408. Så kommer det här att lyckas, så kan han få fortsätta vara i Visby eller flytta någon annanstans. Jag tycker om den här figuren och hans sociala nätverk runt omkring. Så om det funkar efter 10 böcker så fortsätter jag gärna.
Trevligt. Det hoppas vi också. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför din egen expertis, som då är liksom ganska bred i sig, hela liksom historiefältet? Men har du någonting som du undrar över som kanske kunde bli ett spännande avsnitt i podden?
Ja, det här har jag pratat med naturvetare och sån här som kan evolutionsteori väldigt mycket. Vi människor är ju speciella så tillvida att vi kan tänka och vara intelligent och bygga samhällen. Andra djur bygger samhällen också. Bina till exempel, men de utmärkas inte för att upptäcka mottrycka pressen och bygga katedraler och uppfinna bilen. Vad är det som gör att schimpanser, bina, vem som helst inte sätter igång och bygger samhällen och utvecklar vår hjärnkapacitet? Är det så enkelt som att vi är för dominerande? En evolutionsbiolog jag pratade med sa att jag enda sättet att få igång det här är att vi dör ut. Är det så lätt? Eller kan det bli så att man evolutionärt får ett gäng smarta samhällsbyggande schimpanser någon gång? Vad är det som gör att det här sätter fart? Det skulle jag vilja veta. Det är jag nyfiken på.
Otroligt fascinerande. Det hugger vi tänderna i, tycker jag. Dick Harrison, tack snälla för att du vill vara med och prata om Gotlands medeltid.
Varsågod.
Ja, det här är ju en epok i nordisk historia som är otroligt fascinerande. Vill ni uppleva det på plats så kan jag verkligen rekommendera en tur till Gotland och Visby. Och vill ni uppleva lite av den medeltida lokalfärgen så finns Dicks senaste bok Herrens år 1402, liksom de andra böckerna i serien om Thierry av Liège ute nu, kan varmt rekommenderas. Vi som gör den här förhoppningsvis nutida podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerrake. Podden produceras som vanligt av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.